God morgon. Vi har en jingle.
Ja, det är Tilly som har gjort den på sin ukulele. Bra jobbat.
Ja, vi är väldigt stolta över henne.
Ja, det är vi. Det här är då avsnitt 2. Tack till alla som supportar våran podd.
Ja, vi kollade nu precis innan vi började spela in. Och vi har 107 spelningar.
Ja, det är mer än vad jag trodde vi skulle ha typ.
Ja, det är inte jättemycket, men det är...
Det är en början.
Det är en början, ja.
Ja.
Jag är väldigt lycklig.
Så vi tackar alla som lyssnar och som har gett oss kritik.
Ja, tack så
mycket. Fast mest den bra kritiken.
Ja.
Jag skojar. Ja. Idag ska vi prata om religiösa mord.
Ja.
Eller?
Och du har ju inte riktigt hållit dig till temat.
Nej, jag var lite dålig.
Den idén brast fort.
Ja, men det fanns inga bra.
Jag har hittat.
Ja, men hon snodde den där bra. Ja, men vi kan inte bara prata om mord direkt. Hur var din dag? Eller jag vet ju hur din dag var, men
ja,
du får berätta
har varit
för
mig hela dagen.
Ja, du får berätta för våra fans.
Jag vaknade klockan 7.
Okej, inte så detaljerat, men alltså.
Och tänkte, fuck, jag är lite sen. För jag brukar gå upp lite tidigare när jag ska till skolan. Och vi började 8:45.
Okej.
Men sen kollade jag telefon och då såg jag att vi hade sovmorgon.
Ja.
Så...
Ja, det var skitlång kö till matsalen.
Ja, det var jättejobbigt. Fast vi fick inte.
Vi slapp kö, men sen satt vi där inne och såg hur den bara byggdes på.
Ja,
det kändes
det var
riktigt bra.
Ut i, liksom,
vid i hallen typ. Men,
vad heter det? Vid receptionen, ja.
Ja. Så det var roligt.
För de som går på bruks vet
ja.
Det är.
Nu har inte du frågat om min dag, men jag tänker säga
ja, hur har din dag varit?
Den var bra. Jag gjorde en intervju med en städerska på skolan.
Hur gick det?
Det gick skitdåligt, för jag gick fram till henne och bara... hej Annette, hon bara, jag heter Annika. Det är jättehemskt.
Gjorde du verkligen det?
Ja, jag bara, förlåt. Nu tar jag Evelina godis i det som kommer låta lite. Förlåt, lalalala. Och sen så var hon så här jätteopratglad. Så hon bara, jag frågade saker, hon bara, ja, nej.
Nej men gud.
Om du lyssnar på det här, Annika, det var en jättebra intervju ändå. Jag tror att Annika lyssnar på det här.
Eller kanske han är.
Nu kommer jag inte ihåg.
Du sa Annette till mig, måste jag säga. Okay. Det var Annika.
Ja, det var Annika. Så det var väldigt stelt. Men annars var det bra idag, måste jag säga. Det var en så här härlig skoldag.
Du var ganska chill.
Ja.
Jag ritade på matten.
Ja, matten. Vi har online. Det är inget kul. Usch.
Alltså, jag lyssnade ju på vad han sa. Och... William hjälpte mig faktiskt lite med...
Oj, snällt. Shout out till William igen som inte lyssnar på vår poddfan. Ja. Men...
Så jag gjorde faktiskt lite, men... Jag gjorde det vi behövde
göra. Ja. Sen lyssnade hon på Harry Potter säkert.
Ja.
Svara på den här frågan. Är Draco Malfoy snygg? Skriv till oss på Instagram och svara. Nej men snälla, gör det på riktigt. För det är ju fan en stor fråga. Jag tycker inte det. Den andra människan som är här tycker det. Evelina. Ja. Men vad säger vi? Har vi något mer att säga eller ska vi börja typ?
Ja, så jag har inget mer att säga. Alltså,
nej, det har jag inte. Jo.
En sak. I förra avsnittet så avbröts det ganska abrupt. Och jag berättade inte om vad som hände med John Menables. Utan jag berättade bara vad som hände med Robert Thompson.
Oj, du kommer ihåg namnen. Jävla bra jobbat. Nu blinkar hon till mig jättekonstigt. Men det var för att tiden gick ut. Man kunde bara spela in i 60 minuter.
Och mamma klagade på mig om det. Okay. Så jag känner, förlåt mamma. Jag måste bättra mig.
Dra det jävligt snabbt vad som händer då. Vad händer med honom?
Det jag tänker säga är bara att John sitter i fängelse.
Ja, okej.
Okay. Han har haft barnporr i sin dator typ.
Det är inget bra.
Nej. Men då vet ni ungefär vad som händer med honom.
Vi fick också ett tips om att inte knäcka fingrarna, så det ska vi inte göra. Och om att göra så här veckans tips och typ tips om något så här allmän grej i livet. Jag tänker tips om serien Euphoria, finns på HBO. Kolla nu, Euphoria. Bra.
Mm, då kan jag tipsa om till de som inte har HBO. Eller HBO som jag hellre säger.
Nej, nu så säger HBO.
Jag säger bottom.
Ja, det är sant.
Snälla.
Hon bara, bottom.
Jag vill tipsa om Netflix-serien I huvudet på en brottsling.
Vad handlar den om? Vi kanske ska säga det också.
Ja, det är brottslingar.
Ja, eller kriminologigrejs. Alltså,
ja. Först berättar de om seriemördare, sen om kidnappare och så vidare.
Min serie som jag tipsade om har Zendaya i huvudrollen, så det är väl anledning nog att kolla, ja, känner jag. Så det får ni ta och göra. Men ska vi börja nu,
eller? Jag tycker vi börjar.
Ja, det är Evelina som börjar med sitt fall. Det är kanske lite bättre än mitt, men det gör inget. Nu kör vi.
Jag kommer berätta om exorcismen på Annelise Michel.
Är det ett och samma namn? Annelise Michel?
Hon heter Anna Elisabeth Michel. Jaha, och Michel okay. Efternamnet, ja. Men hon kallas...
Jag trodde hon hade världens längsta dubbelnamn.
Hon kallas Annelise. Hon har ett ganska långt dubbelnamn dock.
Okej.
Anna Elisabeth menar jag. Och det här fallet har inspirerat filmen The Exorcism of Emily Rose.
Yes.
Som jag faktiskt kollade på.
Jävla bra research.
Medan jag researchade det här. Och jag blev lite irriterad för det var inte helt hur fallet var. Men det är klart, de har ju bara inspirerats av det. Så den... den tipsar jag om. Den var inte superbra, men det
är på Netflix, eller?
Ja. Mm. Inte superbra, men sevärt.
Mitt fall hade också en film till, men det sa de. De sa att den filmen var dålig, så jag kollade inte på den.
I alla fall, vi kan ju börja med att tala lite om hennes uppväxt. Hon växte upp i katolska... Vad fan har jag skrivit? Västtyskland på 1960-talet där hon deltog i så här byns kyrkmässa varje vecka. Så hon var väldigt kristen. När hon var 16 svimmade hon plötsligt i skolan.
Det var inte bra. Det var inte bra.
Och började bli så här förvirrad. Hon kom inte ihåg händelsen och hennes vänner berättade att hon var som i trans. Och alltså, jag skrev det här om hennes uppväxt. För alltså, det var inte... Hennes uppväxt var väldigt simpel. Så det är ingenting att berätta om egentligen.
Men om det inte står så mycket brukar det inte vara så mycket.
Ja, precis. Liksom det är här de börjar med hennes uppväxt. Att hon föddes i Västtyskland. Och okay. Att hon svimmade när hon var 16.
Ja. Då hade hon väl antagligen ganska normal uppväxt.
Ja.
Sa du när hon föddes? Sa du vilket år?
Alltså grejen är, det har jag inte hittat. Men hon var 23 när hon dog.
Och när dog hon?
70, fan nu går det bra här. Ska vi se. Jag har ju skrivit det här. Vad irriterande. 73, ganska
säkert. Så då föddes hon 50.
Mm.
Ja, så hon föddes 70. Alltså.
Nej, jag skämtar, hon är inte alls 73. Förlåt. Hon började på universitetet 73. Och då var hon 19.
Så hon dog 76, då föddes hon 53.
Yep.
Hon föddes alltså 53 i Västtyskland. Bra.
Då vet vi det, jättefint. I alla fall, ett år efter den här händelsen så hände någonting liknande. När hon vaknade i en trans igen och kissade på sig i sängen.
Hon var 17.
Mm.
Pinsamt.
Hennes kropp gick genom en serie kramper, vilket fick hennes kropp att skaka och okontrollerat, som jag tidigare idag hade vet.
Mm. Jävla exorcist.
Ja, precis. Och då besökte hon faktiskt en neurolog, eller neurolog, sån här huvuddoktor.
Mm.
Och de diagnostiserade henne med temporär det går inget bra för mig idag.
Vill du säga epilepsi?
Ja, jag vill säga epilepsi.
Jag trodde det skulle vara avancerat.
Nej.
Eller pepepe.
Lobepilepsi.
Hon hade alltså epilepsi.
En störning som orsakar anfall, minnesförlust och upplever visuella och hörelsehallucinationer. Och så är det inte med vanlig epilepsi.
Alltså, ja.
Så är det inte med vanlig epilepsi, men det är det med den här lob eller Gud, den här går verkligen inte bra. Den här lobepilepsin kan också orsaka ursäkta mitt uttal Geschwind syndrom, som är en sjukdom som präglas av hyperreligiositet.
Du sätter ett uttal på Geschwinder men inte på epitepsi. Rimligt.
Förlåt Naima.
Säg förlåt till mig. Säg förlåt till alla som är tvingade att lyssna på det.
Förlåt.
Ja. Okej.
Ja. Det är också... Nu har jag inte skrivit upp vad det heter, men det är någonting med hyper här också. Att man får ett väldigt kall på att rita och skriva massa. Alltså man måste så här, ha penn och papper hela tiden för annars får man typ panik. Ja.
Okay.
Jag läste om det. Efter diagnosen började hon ta sin medicin för epilepsi och registrerade sig vid universitetet i Würzburg 1973. Men drogen hon fick hjälpte inte och när året gick började hennes tillstånd försämras. Även om hon fortfarande tog sina mediciner började Anneli tro att hon var besatt av en demon. Att hon behövde hitta lösning utanför medicinen.
Och det här visar ju att
det är ingen som har sagt till henne att du ska, vi ska ta ut djävulen ur dig. Utan är ju mer ta ut djävulen ur mig.
Mm.
Så man kan inte riktigt blamea någon så.
Det var liksom hon som började driva på det.
Ja, för hon var helt säker på att djävulen okay. var i henne. Hon började se djävulens ansikte vart hon än gick. Hon hörde demoner viska i öronen.
Vad viskade de? Vet man det?
Nej, alltså, det var bara ord.
Vad kul om det var typ så här: du har syndat.
Ja, det var det säkert.
Det var
här, när jag har skrivit några saker som de har berättat.
Mm.
De har dels sagt att hon var förbannad. Och att hon skulle ruttna i helvetet. Och det var mestadels med att hon bad.
Ja.
Så hon drog slutsatsen att djävulen måste äga henne.
Hon kanske råkade be till Satan istället för Gud.
Kanske.
Kanske. Ja.
Så här. Jag tror ju inte riktigt på någonting av det här. Jag tänker hon måste ju ha varit väldigt sjuk.
Mm.
Men. Jag tänker berätta det som om jag tror på det. För jag tycker att det känns mer intressant.
Okej.
Okay. Att någon liksom är.
Besatt
känns mer...
Mer intressant än någon som dör av epilepsi.
Ja, precis.
Ja, kör på.
Så hon sökte då präster för att hjälpa henne med sin demoniska besättning. Men alla prästerskap hon närmade sig avvisade hennes önskemål och sa att hon borde söka medicinsk hjälp.
De hade ändå lite vett. Wow.
Och sen behövde de tillstånd från en biskop. Och det var väldigt svårt att få. Och när de kom till det här... så hade hennes vanföreställningar blivit extrema.
Vet man typ hur ofta hon hade dem i det här laget?
Alltså, de här skakningarna och så, att hon tappade kontrollen var inte jätteofta, men hon såg ju saker och hörde röster hela tiden.
Okej.
Okay. Här kommer det lite så här nasty sagt som hon har gjort.
Ja.
Hon rev av sig kläderna. Utförde tvångsmässigt upp till 400 knäböj om dagen.
Oj, hon bara gött lårmuskler.
Ja, kröp under ett bord en gång och skällde som en hund i 2 dagar. Så hon satt där under bordet och skällde i 2 dagar.
Rimligt.
Hon åt spindlar och kol ur brasan. Och det här tycker jag är jättehemskt. Hon bet huvudet av en död fågel.
Oj.
Och liksom...
Ja, det visar att hon inte mår så jätte...
Hon är ju sjuk.
Otroligt bra.
Och sen så kissade hon på golvet och slickade upp sitt urin.
Stackarn.
Ja. Men till slut så hittade hon och hennes mor en präst. Ernst Alt heter han. Vilket jag gillar.
Ernst Alt, ja. Det är bra.
Som trodde på hennes... men han trodde på henne. Och uppgav att hon inte såg ut som en epileptiker.
Okej, såg ut som...
Ja. Anneli skrev så här till Alt och det här har jag bara översatt från liksom det hon skrev.
Mm.
Men det kanske inte är jättebra. Jag är ingenting, allt om mig är fåfänga. Vad ska jag göra? Jag måste förbättra. Du ber för mig. Jag vill lida för andra människor. Men det är så grym.
Mm.
Så det där är ju bara Google Translate. Och jag tror att det låter bättre på tyska.
Ja, antagligen. Synd att vi inte kan tyska.
Ja. Eller nej.
Ich heiße Bratwurst. Ja.
Heter du Brat? Jag tror att det
är. Ja, jag tror att jag... Ja. Okej, okay, vi går vidare i livet.
Allt framställde den lokala... Framställde? Vad fan har jag skrivit?
Framstod.
Nej, men han kontaktade den lokala biskopen. Josef Strangl.
Pressen gjorde det alltså.
Ja.
Mm.
Som så småningom godkände begäran och beviljade en lokal präst Arnold Rens tillstånd att utföra exorcismen. Men det var tvungen att vara i hemlighet.
Det är aldrig bra.
Nej. Och en sak som jag har skrivit här i mitten av allt. Under 1500-talet var exorcismer väldigt vanliga.
Mm.
Och det var liksom något som man gjorde ofta ifall någon betedde sig konstigt. Men vid 60-talet var exorcism mycket sällsynt.
Mm.
Men en ökning av filmer och böcker som The Exorcist i början av 70-talet orsakade ett förnyat intresse av att utföra dem.
Nej, vad obehagligt.
Ja. Så då kan man ändå förstå det när vi pratade om på engelskan.
Ja, jag tänkte säga det. Should we ban music?
Ja, men alltså att man kan tänka att filmer kan och musik kan påverka så pass mycket. Men nu. Under de närmaste 10 månaderna efter biskopens godkännande av Annelises utredning genomförde allt och Rens, gissa hur många?
67.
Ja just det, jag berättade för dig. 67 exorcismer.
På 10 månader, det är väldigt många.
Och det var ungefär 2 i veckan.
Stackars hennes kropp och själ och allt.
Mm. Och de varade ungefär 4 timmar varje exorcism.
Hur levde hon i 10 månader? Det är alltså,
Jag vet.
Men du måste ju beskriva en exorcism också. Eller du kanske gör det snart. Hur det går till liksom. Ska du göra det?
Genom dessa sessioner avslöjade Annelies att hon trodde att hon var besatt av 6 demoner.
Eller så att hon bara flera personligheter.
Ja, kanske. Och här har vi då dem. Det är Lucifer. Så det är djävulen själv.
Mm.
Cain.
Vad gjorde den? Vet man det? Nej.
Sen har vi Judas, Nero och Adolf Hitler.
Förlåt.
Jag vet, den är lite så här. Men sen är det en till.
Okej. Okay.
Fleischmann.
Yay.
Och det här är ett litet så här bevis på att hon faktiskt var besatt.
Vad då?
Host. Han var en präst som hade gjort dumma saker. Så han hade blivit avsatt. Mm. Ingen visste om honom.
Var han liksom hemlig typ?
Ja, han var typ hemlig. Så att hon visste om honom.
Ja, det är lite läskigt.
Mm. Och liksom ett så här tecken på att du är besatt.
Mm.
Det är ju att du vet om hemlig information. Ja. De kommunicerade från hennes... Alltså genom henne, demonerna. Och de argumenterade med varandra.
Och vad obehagligt. Nej. Mm.
Så Hitler sa, människor är dumma som grisar. De tror att allt är över efter döden. Och Hitler sa att Hitler inte var någonting annat än en stor mun som inte hade något riktigt att säga.
Ja, det är ju sant.
Under dessa sessioner pratade Annelies ofta om att dö för att sona för dagens modiga ungdomar och det för de prästerna i den moderna kyrkan. Hon bröt benen och slet senorna i knäna från att ständigt knäfalla i bön. Liksom.
Alltså hon bröt benen av att hon bad så mycket. Ja. Usch, vad obehagligt.
Under dessa 10 månader var Annelies ofta fasthållen så att prästerna kunde genomföra exorcismritualerna.
Och vad är de för något då?
Alltså, det är ofta att du är fastbunden.
Mm.
Och att de såhär skriker...
Iväg, demoner.
Ja, en... Hon slutade att äta. I början av 76. Och hon dog så småningom av undernäring och uttorkning 1 juli
76. Och då utförde de fortfarande exorcismer liksom under den tiden, eller?
Ja.
Så hur länge sammanlagt utförde de det på henne?
10 månader.
10 månader. Oj, 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 oj.
Hennes död blev en nationell sensation i Tyskland. De, hennes föräldrar och de två prästerna som utförde exorcismen blev dömda. Eller nej, inte dömda. De anklagades för vållande till annans död. Och negligent homicide. Och jag vet inte hur man översätter det. Jag tänker att det är vanvård.
Ja, men liknande.
Ja. De kom inför domstolen och använde till och med en inspelning av utredningen för att försöka rättfärdiga sina handlingar.
Och den finns nu också, eller?
Ja, och den ska ni få höra. De... på grund av vårdslöshet.
Dödsstraffen då, jävlar.
Och dömdes till 6 månaders fängelse.
Okej.
Okay. Båda två.
Så dödsstraff efter 6 månaders fängelse.
Som senare avbröts. Och 3 års prövning.
Men jag fattar inte. Så
de blev inte döda.
Nej, okej.
Okay. Men de satt i 3 år. Och sen fick de 3 års prövning. Och sen var de fria.
Ja, det var inte så mycket.
Nej. Och sen det här tycker jag är lite sjukt. Föräldrarna undantogs från alla straff. Eftersom att de hade lidit tillräckligt.
Rimligt. Inte alltså. Aha, ja, Tyskland, du har varit bra flaggar. Var den? Att det var ett tag sedan också.
Alltså nu hittar inte jag vart jag har skrivit det. Nu ska ni få höra här. Lite, en liten inspelning.
Från en av exorcismen gångerna, eller?
Ja.
Okej. Okay. Så det är alltså hon som säger det när hon är genom sina anfall exorcister.
Ja. Och alltså det, efter att jag hörde det här så att, alltså jag var jätteförvirrad för det där kan ju, det känns inte som att det kan komma ur en 23-årig kvinnas.
Det är som en hund.
Hon låter besatt, det är det som är grejen.
Ja.
Men jag känner ju fortfarande hon var sjuk.
Ja. Mm. Men även om man är sjuk brukar man ju inte kunna låta så där.
Nej, jag vet. Det känns bara jättekonstigt.
Så vem vet? Var det Satan som tog henne? Bo, 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 bo. Så hon blev mördad av antingen Satan och demoner eller om man vill säga prästerna som utförde allt det här på henne.
Vanvård alltså.
Ja.
Sen här har du en bild på hur hon såg ut innan. Ja,
hon ser ut så hon har typ mörkt hår till axlarna lite.
Ja, lite över axlarna. Kinben.
Ja.
Käkat med kanske.
Hon
har fint leende, mörka ögon.
Ja.
Sen såg hon ut så här. I slutet.
Hon ser helt sjuk ut. Hon har stripig lugg. Stora insjunkna ögon. Läppar fulla av blod.
Det är lättare.
Ja, googla. Vad heter hon? Förlåt, jag glömde.
Annelise Michel.
Det står Annelise Michel. Ah, okej, smart. Ja, och hon har en hals smalare än min handled, typ.
En sak som jag glömde säga var att hon bet i väggen. Så att hennes tänder gick sönder.
Ah, då biter man hårt. Usch.
Nej. Liksom, tänk. Jag har väldigt svårt att se det som att hon liksom bara var sjuk.
Ja, vem vet. Tänk om hon var lite besatt ändå.
Men liksom ingen, vi kan inte veta. Det är det som är så jobbigt. Men tänk om det är möjligt. Alltså,
ja.
Jag vill ju tänka att hon bara var sjuk. Men...
så att inte du ska bli besatt för alla synder du har gjort.
Ja, precis.
Usch, 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 obehagligt. Men good job, very good.
Här ska vi se. Och mina...
Vi klipper det här. Vi kommer göra det.
Ja, men... mina källor är då en artikel som heter Annelise Michel and the shocking images from the exorcism of the real Emily Rose.
Okay.
Och den har jag översatt massa från. Så det är ju inte så vackert. Kanske. Sen Wikipedia. Som inte var så. Sen har vi Buzzfeed.
Nej, jag har det som källa.
Multiplier. Då finns det så här, en serie som heter Unsold.
Okej.
Och då fanns det ett avsnitt om henne.
Ja, men vi litar på Buzzfeed.
Och sen har jag lyssnat på Spöktimmen och Mord mot Mords avsnitt om det här.
Anna som del från Mord mot Mord skulle lyssna på vår podd.
Ja, hon skrev det till mig. Eller alltså jag skrev det till henne för. Tänk om hon lyssnar på det här. Det är för stelt.
Ja. Du var inte mån.
Oh, nej, jag slog huvudet i en stol.
Du var inte mån. Nej, vi är väldigt glada om hon lyssnar på det här.
Ja,
eller
hej Anna i så fall.
Ja, bara alla dina källor.
Ja. Då är det din tur.
Men vilket härligt fall höll jag på att säga. Men bra, läskigt, usch. Men ditt var lite religiöst och sånt i alla fall. För det var ju... Ja, mitt är inte så religiöst som det skulle vara. För att jag är lite dålig.
Det tror jag redan du vet.
Oj, tack. Men jag har i alla fall... tänkte berätta om mordet på John Rån. Och det är lite oklart hur folk säger. Alltså eftersom de säger Rån och andra säger Rån. Men jag tror att Rån är det rätta. Nu får du se en bild på honom här. Ni andra får inte det. Tänker en...
Vad ung han var.
Han var 14.
Men gud.
Nu blir det lite barnmord igen här. Men alltså... alltså tänker en kille på 14 år. 1995. Han har hår... typ till axlarna och...
sån där ordentlig hockeyfrilla.
Ja, hockeyfrilla. Fy
fan.
Men nu ska vi inte shama de döda. Han verkade vara en jättehärlig person. Okej. Nu tänkte jag börja lite med hans uppväxt. Så John Rån föddes den 25 januari 1981 i Västra Götalands län. Jag vet inte var det ligger, men...
Han är svensk.
Han är svensk. Och han var Marie-Louise och... Tony Råns enda barn. Han växte upp och blev lång och stark. Och på sin fritid så paddlade han kanot. Och enligt hans pappa var han bäst i Sverige för sin ålder. At this time. När han dog. Han tränade nästan varje dag och såg fram emot nästa år. För då skulle han äntligen få paddla i landslaget.
Men gud.
Jag vet. Dagen innan han blev brutalt mördad. Hade han som vilken 14-åring som helst frågat sin pappa om pengar. Till glas för honom och hans två kompisar.
Men gud.
Han hade en flickvän och var som de flesta andra tonåringar. Förutom en sak. Och det var att han var väldigt modig. Men det var också det som skulle bli hans död.
Hej, vad sorgligt.
Ja. När John började högstadiet 1994 så började också mobbningen mot honom. Och det var andra elever i hans skola. Men också äldre som redan hade gått ut skolan. Eller några i hans ålder som hade hoppat av skolan. Ibland kom John hem utan väska eller med trasiga kläder. Och mobbarna brukade också jaga honom hem ibland. I en grupp på 8-10 personer. Ensam mot en person.
Men gud. Ensam mot
en. Ja, men han var ensam mot alla dem. Så.
Ja.
Och John brukade säga ifrån när mobbarna var på både honom och andra. För det var liksom... De var på flera personer. Så han brukade skydda dem som var mindre och svagare. Och det var också därför mobbarna hatade just honom så mycket. Och de sa... Vi ska skjuta dig, vi ska mörda dig. Och det var också det de gjorde. Eller de sköt honom inte, men de mördade honom. Den 16 augusti 1995, alltså när John hade gått ut sjuan, så sommarlovet till åttan, så skulle han och hans yngre kompis och granne, alltså ja, kompis och granne, Det var en person, ni fattar kanske. Ja. Som heter Christian, tälta vid Ingetorpssjön. Hans pappa hade protesterat dagen innan och trodde att det skulle vara någon slags fest med brudar, citat. Men när han fått veta att det bara var John och Christian där så hade han gett med sig.
Ja.
På kvällen när det hade börjat skymma kom fyra ungdomar i åldrarna 15-18 till platsen där John och Christian tältade. De kallar sig själva för skinheads. Det är de fyra ungdomarna som snart ska komma och stå skyldiga för mordet på John. Men först tänkte vi, eller tänkte jag, att vi kör lite bakgrund på ledaren för dem.
Mm.
Han heter Daniel Hansson och föddes 1997 och var alltså 18 år när mordet begicks. Han ska ha varit den som var drivande av de fyra. Redan som liten visade han tecken på aggressivitet och att han hade svårt att anpassa sig i skolan. När han gick i trean så misshandlade han ett annat barn i skolan. Och jag vet inte hur grovt, men alltså antagligen mer än slagsmål. För det var, ja. Och under mellanstadiet så gick han igenom en läkarutredning för sitt aggressiva beteende och sina skrivproblem. Och jag vet inte vad resultatet av den utredningen blev. Men han slutade gå i skolan när han var 14 efter att ha gått ut sjuan. Under den här tiden fanns det många unga nazister i Kungälv. Och det bildades en så kallad vit maktgrupp runt Daniel. Och de lyssnade på vit maktmusik. Jag vet inte exakt vad det är, men man kan ju tänka sig. Och de älskade militären och var ofta ute och tältade. Och de spred så här propaganda i form av flygblad och musik och tidningar och sånt. Under åren 1994 till 1995 så blev han straffad 2 gånger för olaga vapeninnehav och tagen 3 gånger för fylleri. Han drack ofta och när han gjorde det så blev han våldsam och okontrollerbar mycket. Så ja. Så back at the kväll när mordet skedde. De fyra vit maktungdomarna, varav Daniel Hansson är den enda som har nämnts vid namn, tog sitt Ingetorpssjön. Och jag vet inte exakt hur de visste att John var där, men 15-åringen och John gick på samma skola. Så jag tänker att alltså, några gemensamma vänner hade kanske snackat om det eller något. Det var ett litet samhälle. För övrigt ska 15-åringen ha sagt, jag har nästan skrämt upp varenda jävel i skolan. Så att han var inte heller en jättehärlig person. För att det är väl inte så många som är med i en vit maktgrupp, men ja. Han och John hade under åren blivit ovänner och 15-åringen var en av dem som hade mordhotat John tidigare. När nazisterna i skymningen kom till platsen är de direkt aggressiva och försöker tvinga John att säga att han älskar nazister och att han älskar Hitler. När han vägrar slår och sparkar 15-åringen, 17-åringen och Daniel John. Och den andra 18-åringen som är med, förutom Daniel, han bara står och kollar på och gör ingenting. Han ringer inte efter hjälp trots att han har en mobil. När misshandeln har pågått i flera timmar kastar nazisterna ut honom i vattnet. Och mot alla odds lyckas John hålla sig vid medvetande och simmar ut några meter i sjön. Men då tvingar soon to be mördarna hans kompis Christian att ropa att John måste komma tillbaka för annars skulle de döda honom. Alltså döda Christian. Och eftersom att John inte skulle kunna leva med sig själv antar jag så simmar han tillbaka. Väl uppe på land igen så blev han misshandlad ännu mer. Och nazisterna ska ha vittnat om att de sparkade honom i huvudet i 7 minuter. Jag vet inte exakt hur de vet att det var 7 minuter. Men alltså de verkligen sparkade och slog och slog.
Det är jättelänge för att bli sparkade i huvudet. Liksom.
Jag tror inte de använde någonting förutom liksom sina kroppar. Så de måste liksom verkligen ha ansträngt sig.
Ja. Oh.
Fatta att slå någon. Sparka och slå i flera timmar. Det är så jävla länge. När John till slut var medvetslös så rullade 15-åringen och Daniel ner honom i vattnet där de lämnade honom att drunkna. Men rättsläkaren sa att John antagligen levde när han låg i vattnet men han skulle ändå inte ha överlevt alltså om de hade lämnat honom på land för att hans skador var så brutala. Det hade liksom inte gått. Christian lyftade hem och slog larm och mellan 02:30 väcktes Johns pappa Tony av att Christians pappa bankade på ytterdörren och frågade om John var hemma. För Christian hade kommit hemsprungande och berättat för sina föräldrar att John hade fått stryk och hamnat i vattnet. Tony satte sig i bilen och körde i ilfart till tältplatsen. Och han och Marie-Louise sprang runt och ropade hans namn och letade i panik.
Hemskt.
Jo, alltså fatta liksom vad de föräldrarna till 14-åringar bad. Ja,
som liksom...
Ja, borta. Och John hade en liten kanintass som ska ge tur. Så de tog med den. Det tycker jag är så gulligt.
Men gud.
Marie-Louise ringer ju polisen, alltså ganska snabbt eftersom han kommer dit. Och någon timme senare hittades han liggandes i vattnet. Hela Johns kropp var söndermald, som pappan säger. Alltså han har sett den.
Ja, men det är klart om
man hittade honom. Den var liksom söndermald.
Det är ett jättegrovt ord.
Ja, jag vet inte, men de använder. Och obducenten sa att hon tyckte det såg ut som att han hade blivit överkörd av ett tåg. Fatta liksom att sparka någon så mycket att det är kraften av ett tåg.
Det är helt sjukt.
Ja, det är... Alltså, att ha det våldet kapabelt inom sig. Alltså,
Det är helt galet.
I hans bakhuvud på vänster sida fanns ett stort hål där sån här järnvätska hade runnit ut. Så de hade alltså sparkat ett hål i hans huvud. Hål! Nu kommer vi till domarna som de här fyra vit maktungdomarna får. Vill du gissa, eller?
Fick ju inte gissa.
Nej, men jag säger bara.
Ja.
Daniel Hansson, alltså den drivande, han som var 18 år, han blev av tingsrätten dömd till fängelse i 6 år för mord.
Mm.
6 år. Men sen så skärptes straffet i hovrätten till 8 år också för mord. Men det är fortfarande väldigt lite, han var ändå 18.
Ja.
Och de gjorde en rättspsykiatrisk utredning som visade på grova alkoholproblem och bristande förmåga av empati.
Oh.
Psykopat. 15-åringen som var den första som erkände, han fick 5 års fängelse för mord. Och det står fängelse, men alltså han var ju 15. Så jag antar att det inte var liksom...
Ungdomsbrott.
Ja, antagligen. 17-åringen fick 10 månaders fängelse för misshandel. Och den andra 18-åringen fick 4 månader på grund av att han inte larmade trots att han hade mobil på sig eller hade kunnat springa iväg eller vad som helst.
Ja.
Så hur gick det då för de här gärningspersonerna? Jo, Daniel Hansson var med och grundade det ariska brödrarskapet. Under sin tid i fängelset och var senare aktiv i flera nazistiska sammanhang under sin fängelsetid. Det låter som en fantastisk person. Nej. Han blev villkorligt frigiven år 2000 efter bara 5 år. Det är så jävla lite.
Tror jag var 8 i alla fall. Annars hade han ju blivit frigiven efter typ så här 4 år.
Jag vet.
Nej. 3 kanske.
Ja, lite tid i alla fall. En del av hans villkorliga frigivning var att han inte skulle dricka. Och det klarade han till en början. Men sen så misslyckades han. Och begick ett våldsbrott. Så då fick han sitta 1 år till.
1 år, okej.
Ja. Senare ska han fått barn. Och dog 2018. Bara 41 år gammal. Och jag har letat överallt men jag hittar inte hur han dog. Jag har ingen aning.
Han dog väl typ av att han drack för mycket eller något?
Kanske? Ja, kanske. Han umgicks inte i skitbra kretsar heller. Så det kan ju ha något misshandel att göra. Här är en bild på Daniel. Han är
skithålet.
Ja, exakt. Han är flintskallig och
tjock.
Ja. Han ser, ja, jag vet, han ser normal ut. Han ser ut som en människa, men ja.
Han ser ju inte ond ut.
Nej, han gör inte det, men det är han. Ja. 15-åringen har nu en ny identitet och blev otroligt misshandlad i fängelset eller ungdomsanstalten han satt på.
Ja, det förstår jag.
Ja. Alltså det är ju hemskt att han blev det, men samtidigt så han mördade någon. Det är liksom...
Det är förståeligt.
Ja. Han ska enligt flera inblandade poliser än idag vara påverkad av misshandeln. Och jag antar att det är fysiskt, men det kan ju vara psykiskt också.
Ja, jag
men
tror att
det får han fan ta. Jag tror att folk som är 1 år yngre än oss bara kan sparka ihjäl någon. Det är fan sjukt. 17-åringen lever ett familjeliv i södra Sverige och fortsätter att vistas i nazistiska kretsar.
Yay. Gud.
Alla gjorde det typ. Fram till och med 2002 fanns han i STs medlemsregister.
Oh,
otippat.
Klart.
Och den andra 18-åringen som bara liksom inte larmade.
Ah.
Han har inte sett i några nazistiska sammanhang och han har inte heller dömts till någonting mer efter han kom ut. Och åklagaren sa att ingen av de åtalade visade några tecken på ånger. Alltså visade det vid rättegången.
Åh, gud.
Och nu tänkte jag berätta lite för er om Johns grav. För den blev nämligen skändad flera gånger av mina syster. Och det är så jävla hemskt. Fattar liksom, de 14-åriga barn blir mördad. Och sen så kommer en nazister och ska ha sönder hans grav. Hans föräldrars hus blev utsatta för stenkastning. Och gravstenen var av granit och vägde över 500 kilo. Och den var liksom som en stor platta i marken.
Ja.
Och den var så stor för hans föräldrar hade misstänkt att den skulle bli skändad. Och de hade ju inte fel. Det tog runt 2 år att få den på plats dessutom. Och på den fanns en typ guldig stolpe där det stod: John svek inte. Det kostade honom livet.
Oh my God.
Det var hans pappa som bestämde vad det skulle ta, tror jag. Det är så tragiskt. Och längre ner på stolpen så stod det: John mördades av nazister. Och man tror att det var det som liksom triggade nynazisterna. Men det var ju sant.
Ja.
Och därför som de blev så triggade, de här nazisterna då, så drog de bort graven med hjälp av en bil. Alltså de körde liksom, det är sån effort. Det är inte som att de bara kastade ägg på den. De kopplade fast den i en jävla bil och drog bort den. Halv ton tung. Ja, och flera andra gånger hade den också vandaliserats på olika sätt. Och enligt GV så är det en politisk gärning som nazister gör för att visa var de står.
Bra åsikter.
Va?
Bra åsikter.
Ja, fantastiska.
Jättefint.
Efter sin död så får John Stig Dagerman-priset för att han ställde upp med fara för sitt eget liv. Alltså för att rädda Christian när han simmade tillbaka. Och priset handlar om att värna om det fria ordet, typ. Och det var ju det nazisterna inte tyckte var så bra. Att John liksom sa ifrån och sånt. Och klubben han paddlade i har också en pokal som de delar ut varje år till barn, liksom i ära till John.
Nej.
Det tyckte jag var jättegulligt.
Ja.
Ja, det hans här. Pappa säger: man kommer aldrig kunna ta ifrån att John är den största delen av mitt liv. Han var min son.
Det är så sorgligt. Det här är jättehemskt.
Ja. Så det är liksom... Fattar du, sparkar ihjäl någon?
Åh nej, jag vill
för
inte
att den det. Inte... Alltså den försvarar folk i skolan och den vill inte erkänna att den... Eller erkänna, den vill inte säga att den älskar Hitler. Det är så liksom... Det är nej, nej.
Det var så fel.
Ja. Mina källor är svd.se, kanot.com. En intervju från Nyhetsmorgon med filmskaparna till John Rån-filmen. Den ska inte vara så bra, men man kan se den på SF Anytime om man vill. Men jag tror, alltså, jag såg lite så här klipp från den. Och den verkar inte så bra.
Alltså, vad gör de en film på det?
Alltså, den är, det är liksom, de har gjort en...
Är det typ en dokumentär?
Nej, det är inte. De har kastat skådespelare för att liksom spela alla John och nazisterna och
nej.
Alla som är med.
Det tycker inte jag typ om.
Nej, och de har inte gjort det så bra heller, så det känns inte som att det är...
Seriöst.
Nej, men de har sagt i alla fall att... Eller, det är seriöst känns det ju, men de har dåliga skådespelare.
Ja, det är svenska.
Ja.
Så, förklarar.
Men de intervjuade i alla fall pappan och hans kompisar. Och de sa... De pratade mycket om att John var väldigt modig och sånt. Och media hade framställt honom som ett oskyldigt... Eller, han var ju oskyldig, men som ett offer bara. Men filmskaparna tyckte jag att... Vi ska berätta den han var också. Och det var en modig som vågade säga ifrån.
Ja.
Så det är i alla fall bra. Jag har också läst Wikipedia och en artikel på Expressen som heter Mördarens familj efter fängelsetiden. Host.
Förlåt.
Och så har jag kollat på en video som heter Mordet på John Rån på YouTube. Min kanal som heter GV, alltså GV, fast med ett E efter varje. Ja.
GVE.
Nej. GEWE. GV. Ja. Så var det med det. Tragiskt.
Väldigt.
Alltså, de fick så lite tid också. Det är så jävla, alltså jag fattar ju att typ 15-åringen inte fick så mycket.
Men alltså 15-åringen fick väl ändå 5 år i
ungdomsanstalt. Ja. Det är ändå någonting för att vara 15. Men 18-åringen, han mördade någon och kom ut efter 5 år. Vad är liksom, vad är grejen med det?
Det är sjukt.
Det är orimligt. Ja, men det var mordet på John Rån i alla fall. Galet.
Galet.
Jag kanske borde ha trigger warning för att det var svenskt, men nu blev det inte så. Det är vissa som tycker att det är värre med svenska mord än med typ våld liksom mot barn. Det känns närmare och sånt.
Ja, så det känns ju närmare.
Ja, men jag tycker det är typ... Jag tycker inte det gör så mycket skillnad när det är svenskt.
Alltså, det beror på lite hur det... Alltså, vad det är för mord.
Vad är det för mord? Ja. Ja, vad gör vi för tema nästa vecka?
Jag tänkte precis fråga.
Vi gör kanske... Vad finns det? Kidnappningar?
Ska vi göra kidnappningar?
Vi gör kidnappningar, vi bestämmer live. Men det kan vi göra.
Ja,
får de sluta i död?
Ja, det får de.
Ja, okej. Okay. Ja, det är också en sjuk grej. Kidnappningar. Hur kan man hålla någon instängd i liksom 20 år?
Ja, det är nästa gång.
Ja, tack så mycket för att ni har lyssnat på vårt avsnitt.
Tack så mycket. Så ses vi om en vecka.
Hej då!
Hej.